Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
Det här är Lantbrukspodden och du hör mig Camilla Olsson.
Och mig Anna Nilsson.
Det här är ett specialavsnitt där vi helt ägnar oss åt en av lantbrukets största utmaningar inför framtiden. Nämligen generationsskiften. För vad händer när gården ska byta ägare och gör man för att hitta lösningar som passar alla?
I det här programmet kommer du att få möta familjen som snabbskiftade. Systrarna som går mot strömmen, mot expertens råd. Lantbrukaren som planerade generationsskifte före sin tid. Och dessutom, bästa tipsen för ett lyckat ägarskifte. Nu kör vi!
Förra året så var nära en av tre jordbruksföretagare 65 år eller äldre.
Det är ju riktigt många. Tänk alltså var tredje person. Och det här kommer innebära stora förändringar inom lantbrukarkåren de närmsta åren.
Mm. Och vad ska man göra då när yrkeslivet inom jord och skog börjar gå mot sitt slut?
Ja, många har nog en förhoppning om att kunna lämna över till yngre förmågor inom familjen eller släkten.
Eller så får man hitta någon utanför familjen att sälja till.
Mm. Ja, det är många och stora utmaningar som väntar. Det är ett som är klart.
Det är det verkligen. Och för den som inte har genomfört något generationsskifte så kan ju tankarna mala om hur det ska gå i framtiden. Men en som planerade och genomförde ett tidigt generationsskifte är lantbrukaren Ingvar Svensson på Lyngby gård utanför Kristianstad. Honom ska vi få möta nu.
Det är stora saker med generationsskifte. Det är jättemycket kapital, det är mycket känslor och rättvisa som gör att en del drar på det kanske. Men det blir inte lättare för man drar på det. Sen kan jag förstå en del äldre att man har jobbat hårt och blivit lite halvförmögen. Så helt plötsligt så är det någon som säger att du får gå väck när jag vill ha både pengarna och företagen. Så jag kan fortsätta. Att många tycker det är jättekul att jobba när vi blir äldre. Men där finns en lösning. Det finns framförallt många oerhört många duktiga intresserade ungdomar.
Och ni gjorde ganska tidigt arvsskifte med dina barn.
Vi blev tvingade arvsskifte så att när de var mellan 17 och 25. Konstruktionen i vårt företag var ju att vi hade rätt så många olika fastigheter som innebar att det gick att klöva företag utan att påverka oss någonting likviditetsmässigt. Vi bara flyttade över ägandet. Men samtidigt fick ju de komma igång det tiden kanske de hade tänkt att förvalta och driva själv.
Så din son driver mjölkproduktionen?
Han tog över mjölkproduktionen, ja. 120 hektar som han drev till det, sina, eller 130 eller kanske. Sen arrenderar han en gård på 50 hektar till här.
Och så har du även en dotter också som...
En dotter som gift sig med en grisbonde som har träffat lantbruksskolan i Salu.
Då har du ytterligare en dotter?
En dotter som bor, har en villa som hon då fick i Åhus. Som jobbar med ekonomi på ett företag. Barnen fick ju utvecklas själv och jag kunde ju driva vidare mitt, vilket innebär att jag styr inte dem och lägger mig i deras drift och kommer med en massa råd och klagomål och synpunkter för att jag har nog av min egen verksamhet den tar upp alltid. Men vi jobbar oerhört bra sida vid sida. Det är ju 2 mil till min dotter där den gården de har. Och min svärson har även jobbat hos mig. Och vi har ju mycket diskussioner. För det är ofta så att på det, de är oerhört duktiga. Alltså jag rådfrågar ju ofta. Alltså ringer till min svärson och frågar. Hur tycker du jag ska lösa detta? Inom växtodling och så vidare. För att han är en fena på det. Och även min son alltså, att jag frågar. För dels kommer de nya rön och de har nya synpunkter. Men de är duktiga och det ska man ju ta vara på.
Så har du något råd som du kan ge ifall det är någon som lyssnar som står inför ett... Ett generationsskifte?
Generationsskifte tror jag ju, som jag säger, att det är en jättestor sak. Men man ska framförallt tänka på det. Jag tror jag har kanske haft någonstans i ett bakhuvud i 35 år. Det här med investeringar i olika fastigheter och vindkraftverk. Och att kunna lösa den ekonomiskt. För det är väl kanske den svåra biten som det är. Men Jag tror att man ska vänta för länge att göra det. Då är det bättre att man jobbar tillsammans, med att man får över ansvaret. Och när man verkligen har fått sitt företagsevenskifte, och sen kan man gärna få hjälp av föräldrar eller vad det nu är för någonting, svärföräldrar. Men man måste veta att det är, nu är det jag som driver mitt företag och utvecklas som jag vill. Var människa gör sin resa och bestämmer den själv. Och se sin egen, vad vill jag? Som vuxen så tror jag också att när man väl har lämnat något, så kan man ställa sig krav. Man har, alltså det som jag skänker något till någon människa, så kan jag inte komma och ställa krav efter. Utan när jag har lämnat så har jag lämnat, och då ska jag finnas med som ett stöd i det. Känslorna är jättestora, det här med att lämna över syskon och sånt. Men man försöker hantera det på ett... Framförallt tror jag är oerhört viktigt som jag gjorde här. Jag skrev ner mina tankar den gången vi gjorde generationsskiftet. Varför det blev som det blev. Att den barnet fick det och den fick det och så vidare. Hur jag tänkte. För det är lätt om 30 år att det blir förvanskat. Ingen kommer ihåg min intuition. Det blir helt annorlunda än jag. Men då kan man förstå ibland varför saker har skett. Och man har skrivit ner det. För annars kommer så mycket spekulationer och lösa. Andra kommer in i bilden och säger det gjorde han för dig och dig och dig. Och man gjorde fel. Skriver man ner det så finns det en lapp att titta. Det var min hjärtmening med det.
Om man ska sammanfatta det så är det att prata om det, låta den nya generationen ta plats och skriva ner din egen ståndpunkt.
Ja, absolut. Det tror jag. Och inte föra svåra saker under mattan, för få svåra saker löser sig själv. Men det är bättre att kasta sig i dem och sen så har man löst det svårigheten, sen får man gå på nästa. För att spara man svårigheterna så blir den säcken för full till sist och då tar den all kraft ifrån dig.
Sa Ingvar Svensson, som har delat upp familjegården på sina tre barn samtidigt som han själv är aktiv lantbrukare och driver ett mångfacetterat växtodlingsföretag på Lyngby gård söder om Kristianstad i Skåne.
Frågan om att dela upp, lösa ut eller sälja kan vara många. Och att börja prata om att ta tag i ett generationsskifte kan vara känslosamt. Kanske är det ett livsverk som skingas för vinden. Kanske finns det många olika viljor inom familjen.
Ja, och vår systertidning Driva eget, de ägnar ett helt nummer åt det här med ägarskiften i bilagan Gröna näringar nummer 2. Och Camilla Björkman, som är chefredaktör för tidningen, vet mer om det här med företagarfrågor och vad det är som kan vara svårt när det kommer till generationsväxling. Camilla, ja, vad är det som är så svårt med det här?
Dels om man ser just inom lantbruket så finns det ofta ett stort marknadsvärde i gården, och det kan ibland vara svårt att skaffa fram de pengarna för en ny ägare, och det kan ju vara svårt då både för någon som ska ta över i familjen eller någon, en extern köpare. Sen så är det just känslorna som är väldigt en stor del i ett generationsskifte, och kanske framförallt då inom lantbruket där man ofta bott på gården och man kanske har växt upp där under, ja, född där och har massa minnen och erfarenheter, och då är det inte helt lätt att sätta sig och prata pris och pengar och hur man ska kompensera olika syskon. Det är alltid jobbigt att börja prata pengar och familj, så att det är ju en väldigt stor del av det.
Och hur kan man göra för att ta sig an det här?
Ja, jag skulle säga om man driver gården själv, så för det första då får man sätta sig och fundera igenom det här ordentligt och sen bestämma sig för att okej, nu ska jag göra det här. För att det är väldigt lätt att man drar ut på det där i många, många år. Det ser man ju även i vilket företag det än handlar om. Och risken är ju då att man, dels kanske ens barn har gått vidare och har andra karriärer, och dels så kanske man inte kan driva gården med samma entusiasm själv när man kommer på ålderns kant då. Och det gör ju att värdet på gården kan minska, så att man måste någonstans bestämma sig. Och är man flera så även där fundera igenom och prata igenom hur vill man göra, vad finns det för olika alternativ, och sen efter det sätta sig ner med då eventuella barn och prata igenom vad de vill och vad, hur de ser på saken, och vill de samma sak som en själv.
Vilka är de värsta fallgroparna då, skulle du säga?
Jag skulle säga att en väldigt vanlig fallgrop, det är att säga att ett syskon tar över till exempel och man kompenserar inte de andra syskonen tillräckligt. Man pratar inte igenom och värderar inte hela köpet eller försäljningen tillräckligt väl. Och risken är då att det skapas avundsjuka och massa känslor och jobbiga bråk som kan sitta i jättelänge. Och det är ju aldrig värt det i något fall. Då är det bättre att sälja externt, skulle jag säga. Och här, alltså en sån här, man tänker nog lätt att man tar värde på gården och så delar man på antalet syskon och där har man ett pris som kompensation. Men det är ju mer komplicerat än så. Man ska dra bort skatten som ska betalas vid en eventuell försäljning och det är lån som ska tas över, föräldrarnas andel. Så att det kan kräva ganska mycket räkning och att man tar hjälp utifrån.
Mm, och hur kommer man i form då för generationsskifte 2014? Har du några tips?
Ja, det första, det klassiska tipset är just att börja i tid. För det tar väldigt lång tid och det är inte alltid säkert att det är inom familjen som nästa ägare finns. Inte idag skulle jag säga, där man har så otroligt många valmöjligheter som ung. Så att även titta på andra alternativ. Just också vad gäller sådär, känslorna kommer in i bilden. Om det är risk att det blir en massa tjafs och bråk, det är inte värt det. Och mycket bättre att försöka hitta en extern köpare. Så att det är väl det första tipset. Och sen då det andra klassiska rådet, att ta hjälp från en oberoende person utanför familjen. Som kan hjälpa till med värdering och verkligen räkna igenom allting. Och titta på det här, den här växlingen utifrån ett objektivt perspektiv.
Tack Camilla Björkman som är chefredaktör för tidningen Driva eget och Driva eget gröna näringar. Och just i Driva eget gröna näringar nummer 2 så kan du läsa mer om ägarskiften. Och artiklar i det här ämnet finns också samlade på Driva egets webb, drivaeget.se. Ordet generationsväxling eller skifte låter som att det kan ta väldigt lång tid, eller hur?
Ja, så brukar det vanligtvis vara, i alla fall för en del. Men det behöver inte alltid vara så. Några som nyligen har genomfört sitt skifte är familjen Henriksson i Nalaviby utanför Örebro. Här berättar de hur de genomförde ett snabbt skifte. Först hör vi pappa Arnold Henriksson. Här är hans bästa tips.
Ja, ta god tid på er och anlita en opartisk ledare av mötena. Och sen att man gör klart på allting med avstyckningar, eventuella avstyckningar och gör det i tid innan ni blir för senila.
Men hur känns det då? Det gick ju tämligen snabbt det här skiftet då. Det tog 2 år. För ibland kan det ju ta många, många fler år. Men nu är det klart.
Det känns bra.
En av sönerna som tar över skogen är Jonas Henriksson. Hur kom det sig att du valde att ta hand om skogen?
Ja, vi bor ju i närheten och har skogen runt om oss. Så det är en av anledningarna, att man har koll på omgivningarna. En annan anledning är att man vill ju ha skogen kvar i familjen. Man vill inte att det ska gå särdeles ut från familjen såklart.
Och det är också din barndoms skogar.
Det stämmer, så det är ju skog man hittar, jag har varit väldigt mycket. Så det har varit mycket både ekonomiskt och känslomässigt att ha den kvar.
Sa Jonas Henriksson, nybliven skogsägare i Nalaviby utanför Örebro.
Och nu ska vi få ännu fler tips. För när familjen Henriksson skulle generationsskifta så anlitade de Maria Rommerud. Hon är jurist på LRF Konsults kontor i Örebro. Och här är hennes 3 bästa tips på vad man ska tänka på för att komma igång.
Jag tycker att det är viktigt att man i familjen ska starta i tid. Börj processen tidigt, för det är en process som tar tid. Sen tycker jag att det är viktigt att alla i familjen ska få vara delaktiga. Alltså delaktiga i besluten och i det informationsflödet som är generationsskiftet. Och våg prata om det. Våg lyft frågan tidigt i familjen. Även om man inte bestämmer sig för att man ska generationsskifta nu, så våg snegla framåt. Hur ser jag? Vart vill jag bo? Hur tänker jag på framtiden?
Hur lång tid brukar ett skifte ta från det att man kommer till dig första gången?
Ja, det kan ta allt ifrån ett år upp till 5 år. Det kan ta längre tid än så. Jag har gjort kortare generationsskiften också. Det kan gå på 4-5 månader. Men då har man väldigt goda förutsättningar från början. Ofta behöver familjen tid på sig att landa in i de bästa för de besluten.
Hur stor del av de skiften som du har varit med om de senaste 10 åren har slutat i osämja eller att man inte har kunnat skifta på riktigt sätt?
Tack och lov väldigt, väldigt få. En del kräver ju väldigt mycket mer tid och kraft än andra. Men det är väldigt få som inte klarar av att genomföra ett generationsskifte till slut. Och det är klart, det är ju de som är hos oss då som får processhjälpen. Hjälp att prata om de här svåra bitarna och faktiskt förhoppningsvis komma över de situationerna där de hamnar i konflikt.
Och när skulle du säga att man bör tänka på skifte? Är det så fort man har fyllt 60 år bör man börja tänka på det på allvar?
Ja, men jag tycker åtminstone att man ska ha det med sig. Alltså, när vill jag sluta och jobba? När är jag redo att överlåta min gård? Man behöver åtminstone ha den tidsaspekten med sig när man börjar tänka på ett generationsskifte. Oavsett om det är när man är 62 eller om det är när man är 67. För det tar tid. Tänk att man har 5 år på sig i alla fall, där man behöver förbereda både sig själv och familjen för ett generationsskifte.
Sa Maria Romerud, jurist på LRF Konsult i Örebro. Reporter Leif Petersen.
I de bästa världar så kan man såklart själv bestämma när ett generationsskifte ska ske. Kanske när gårdens ägare närmar sig pensionsålder eller när den som ska ta över känner sig helt redo.
Men det blir ju inte alltid som man vill.
Nej, och så blev det för systrarna Nina Andersson och Jenny Kärner. Deras pappa dog för drygt ett år sedan och då fick de ta över ansvaret över skogen som de numera driver tillsammans med sin mamma. Den här intervjun gjorde vi med dem sent i höstas och då hade det gått mindre än ett år sedan de fick ta över de 3 fastigheterna på Vikbolandet i Östergötland som skogen är fördelad på. Så här lät det.
Nu är vi i eran skog, en del av den. Berätta, vad är vi ser?
Ja, här ser vi ju en liten backe in till åkermark som är alldeles för igenväxt. Vi har, ja, det är ju verkligen blandskog. Vi har en del granskog, en del ekar och ganska mycket björk. Och det här ska gallras nästa år och vi ska röja fram här, alltså förröja inför den här gallringen.
Och planen är väl här att vi ska spara en hel del av lövet, större björkar, ekar väljer vi att ta fram och även låta en del knippen med hassel stå kvar för de är väldigt fina.
Mm. Men när ni är ute och jobbar så här, tänker ni någonting på då vad er pappa hade för plan för det här stället?
Alltid. Det händer att vi står och verkligen så här, hur hade pappa gjort här?
Ja, precis. Hur hade han prioriterat? Vad hade han valt? Liksom hur, ja, vad hade fått väga tyngst här? Liksom? Mm. Hade han tänkt på viltet i första hand här? Eller hade han tänkt på att den här björken ska få växa sig stor? Ja, det hela tiden har vi med. Så vi har, fick ju med mycket av hans tänk i och med att vi var ute mycket tillsammans i skogen också. Så det har ju varit väldigt värdefullt.
Kan ni berätta lite vad det var som gjorde att ni hamnade i den här situationen?
Ja, det var ju så att vår pappa har varit svårt sjuk i cancer under några år och i början på året så gick han bort. Så då blev det ju ett mer akut läge eller vad man ska säga. Vi hade ju planerat för ett generationsskifte kanske om 10 år, men nu ställer vi oss i den, nu hamnar vi i den situationen liksom nu och väldigt abrupt. Och det blev mitt i en jättetung sorg som man skulle börja och tänka kring de här sakerna. Hur ska vi göra med gården? Så att vi bestämde oss ju då för att den skulle gå över på vår mamma i första hand. Bara för att det liksom snabbt, vi snabbt skulle kunna komma vidare. Och sen har vi nu då igen börjat att tänka generationsskifte då. Men utifrån att skifta över det från mamma. Så ja.
Hade ni pratat någonting om det här innan han gick bort?
Ja, det hade vi gjort. Vi hade ett möte tillsammans med vår ekonomibyrå för ett drygt år sedan. Där vi började och funderade i de här banorna då. Men också precis som Nina sa, att kanske att det skulle gälla då längre fram i tiden. Men sen visste vi ju också det faktum att pappa var sjuk. Och att vi inte riktigt visste hur det skulle gå och sådär. Så vi kände väl att vi gärna skulle vilja börja diskutera det. För att också känna, om det nu skulle bli så som det nu blev, att pappa gick bort. Att vi skulle ha med oss lite vad som var hans tankar kring det här och hur han hade velat se att det skulle bli i framtiden. För det känns lite tryggt idag att veta att jo, men så här tänkte han och det här hade han tyckt nu var okej om vi gör så här eller och så. Så att det känns bra idag att vi hade börjat att prata om det.
Ni har över 300 hektar produktiv skogsmark främst. Ni har annan mark också, ska jag säga. Men hur ser ni på den idag då?
Alltså, vi vill ju fortsätta att sköta den i samma anda som pappa gjorde. Det är ju ett arv att förvalta, och det är, vi har ju en, det är en stor kostym att klä sig i nu, alltså efter honom, och försöka leva upp till det engagemang och den glöd han hade vad gäller skogsarbetet. Men vi har ju fått det intresset vi också, och vårt mål är att vi ska fortsätta att bruka den här skogen på ett hållbart sätt, både egentligen ekonomiskt och miljömässigt. Så.
Vi har ett förvaltningsavtal med Södra, och de hjälper oss med det här, och vi har en väldigt tät kontakt med våran skogsinspektor på Södra, och det känns jättebra. Vi för en tajt dialog kring hur våran skog ska skötas, vad vi gör själva och vad vi hinner göra själva och vad vi vill göra själva och vad vi väljer att leja bort.
Vi är väl ganska överens om ändå att vi kommer att välja att äga gården tillsammans, jag och Nina. Istället för att dela upp. För det var en sak som vår pappa var ganska tydlig med. Att han tyckte att det vore synd att splitta upp en så pass ändå stor gård som han hade lyckats bygga upp.
Ja, och där fick vi ha en liten diskussion. För att vår revisor som vi hade den här diskussionen med, då, han var ju lite så här, han avrådde ju från att äga tillsammans. Liksom att gå in som ett syskonpar och äga tillsammans till en början. Men då vart vi lite så här, för att vi ser ju det här som vår grej. Det här gör vi tillsammans som systrar. Det, liksom, det hade inte alls varit lika roligt om jag hade, ja men då hade jag min gård själv och så hade hon sin och så höll vi på varsitt håll. Utan det är ju gemenskapen som är det stora i det här, kan jag tycka. Och, men då så sa han där, vår revisor där, att ja men då gäller det att ni ska kunna klä er i de här professionella affärspartnersrollerna. Ni behöver med jämna mellanrum sätta er ner, lägga ifrån er syskonrollen och vara affärspartners. Men vi känner att liksom, vi fixar det. Det tror jag absolut att vi gör. Och vi är så seriösa i det här båda två, så att jag ser inte att det ska bli ett problem. Men
nej, precis. Och, för det är ju det han var rädd för. Det är ju att det blir konflikter. Att det här är en uppstart till saker som kan bli konflikter. Men vi har ju försökt att ta med oss lite av de tips han gav. Att som sagt ha regelbundna möten och faktiskt protokollföra dem. Skriva, vad är det vi pratar om? Vad är det vi bestämmer? Vem ska göra vad? Och i nuläget så är det ju faktiskt vår mamma som äger allting. Och därför är ju hon också med på de här mötena. Och där skriver vi upp då var vi sitter och hur vi gör och vem som ska göra vad. Och sen kan vi gå tillbaka och titta och checka av. Har vi kollat upp det här? Har du ringt den personen? Vad vet vi om det här? Och så följer vi upp det på nästa möte. Och det funkar jättebra.
Sa Nina Andersson och Jenny Kärner. Men det har hänt en del sedan du träffade Nina och Jenny ute i deras skog i höstas.
Ja, precis. Diskussionerna om hur familjen ska driva vidare skogsbruket har gått flera varv sedan jag träffade dem senast. Nu har systrarna kommit fram till att de inte ska äga fastigheterna tillsammans som de först sa, utan att de istället ska dela upp dem mellan sig så rättvist som möjligt.
Hur då? Hur gör de det?
De säger att de fortfarande kommer att driva fastigheterna tillsammans som de gör idag i ett enkelt bolag. Som är alltså varsin enskild firma som de lägger ihop.
Vad tänker du när du hör ordet generationsskifte eller ägarskifte? Är det lättnad, oro, ilska, ångest eller glädje? Hör av dig till oss på Lantbrukspodden och berätta. Vår mailadress är lantbrukspodden med 2D @landlantbruk.se. Twittra gärna om ämnet under hashtaggen skifte och dela med dig om dina tankar och erfarenheter.
Mm, och bilder och mer material finns i våra andra kanaler, Instagram och Facebook, och där heter vi Land Lantbruk, och där fortsätter samtalet om ägarskiften om du vill.
Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 22 maj. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.